bilen har kraschat. Men jag prövde att klä mig pent så att dere, när dere inte kan se på skärmen, kan överleva genom att ha blicken att fästa här då. Vet dere hvor han Alexander Rybak var i går? Nej. Syns dere det var ett klart spørsmål? Jeg vet hvor han var. Han var i Finland, ja. Helt riktig. I går kveld, når jeg var ferdig med å forberede preika, så slo jeg på TV-en og hva ser om ikke Alexander Rybak som står på TV Finland? Jeg regner jo med at dere alle har TV Finland. Ja. Det koster bare 99 kroner i måneden å ha det. Og da får du et utdrag av de dårligste debattprogrammene som finnes i Finland. Men det var i hvert fall fra Finlands Eurovisionsfinale. Og der var Alexander Rybak gjest og opptrådde og var med og delte ut prisen til vinneren. Og jeg kan bare avsløre så mye at Finland kommer ikke å vinne neste Grand Prix. Dagens tema, det har jeg satt som overskrift. Gud er ingen terrorist. Og det tenker vel alle med en gang, ja, det var jo ikke så vanskelig. Det kunne vi ha funnet ut selv. Men det virker ikke som alle har det så veldig klart for seg. Denne uka på Dagsrevyen, i beste sendetid, så viser de fra Haiti. Jeg vet ikke om noen av dere så det. Så er det noen prester, og det er masse troende som står i bønn. Og så forsynner de ut på Dagsrevyen. Dette i Haiti, det har skjedd på grunn av den avgudsdyrkelse og den umoral og det ugudlige livet som er her på Haiti. Var det noen som så det? Ja. Det stod jeg forsynte i beste sendetid prester fra Haiti. Et påstånd om at dette er Guds straffedom. Og det samme, hvis vi bare husker litt tilbake, vi husker det som skjedde i 11. september i USA, da var kornet raste sammen. Da var det en hel haug som var ute og sa, dette er Guds straffedom over USA, på grunn av den umoralen som er der for det som de har gjort. Eller når det var tsunamien i Asia, ja, dette er straffedommen over Thailand for det som drives på med det. Dette er straffedommen over alle de svensker og nordmenn som er der og driver på med ting de ikke burde gjøre. Og så forsynner den ut det her. Og jeg skal si at jeg blir fortvilet når jeg hører det der. Det så jeg har lyst til å grave meg ned, eller så har jeg lyst til å rope ut. Det er lyst til å ha, jeg har lyst til å si, hallo, jeg må få komme på Dagsrevyen. Her er det noe som ikke stemmer. Kan du tenke deg at Gud skulle bruke terrorister for å utslette folk? Eller at Gud skulle bruke naturkatastrofer for å liksom redusere befolkningsveksten? Nå begynner det å bli litt mye folk her, så det her må vi gjøre noe med. Er det ingen som reagerer eller tenker en tanke når Osama bin Laden og enkelte kristenledere mener det samme? Ja, Amerika bør straffes. Jeg kan tenke meg Osama bin Laden, hvis han skrur inn på noen av de kristne TV-kanalene, så hører han det som de sier der. Dette er Guds strafferom over Amerika. Yes, yes, preach it, brother. Er det ingen bjeller som ringer, hallo? Er det noe som er feil her? Tusener mister sine hjem. Tusener blir foreldreløse. Tusener mister sine barn. Hvordan i all verden klarer noen å presentere det som at det her er Guds verk? Og jeg har lyst til å ta deg med på en tur inn i Guds ord for å vise hvilke vilkår vi faktisk lever under i dag, for at du aldri skal være usikker på hvem Gud er. Sånn at du vet at du kan stole på, du kan være trygg, og du trenger ikke å frykte for hvordan han blir i morgen. Ja, i dag er han snill og grei, og det var noe godt. Men jeg vet jo aldri, i morgen kanskje han vil utslette meg fra jorden. Det må være veldig tungt å leve med et slikt bilde av Gud. Og jeg tror nemlig ikke at et slikt bilde stemmer overens med Bibelen. Og det har jeg lyst til å dele med deg i dag, og at vi skal se på oss sammen. Hvordan er det her egentlig? Og da starter vi 2. Peters brev, kapittel. Skal vi se på en norske? Det er Peters første brev, det stemmer ikke. Peters andre brev, kapittel 3 og vers 9. Og her snakker de om Jesu gjenkomst. Og så sier han sånn. For För det är någon som begynte att lura på, jag kommer inte han tillbaka allerede då? Herren är icke sen med löftet, slik någon regnar det för senhet. Men han är tålmodig med oss, säger den han och hör detta. Han icke vill att någon ska gå förtappt, men att alla ska komma till omvändelse. Gud vill icke att ett enaste människa på hela jorden, icke i Finland, icke i Norge, icke i USA, icke i Thailand, icke i Irak, icke på Haiti. Han vill icke att ett enaste människa ska gå förtappt. Och därför blir det helt bort i natten och påstå att för exempel 11 september var ett verk av Gud. Eller tsunamierna, eller det som sker på Haiti. När Gud icke önskar att ett enaste människa ska gå förtappt, så sänder han ju icke olycka eller terrorister eller naturkatastrofer som kan sända folk rätt i helvete som aldrig har hört om Jesus. Då hade han ju gått emot sitt eget ord. Men Bibeln säger att Gud kan icke lyga. Och om Gud hade dömt USA och Thailand och Haiti på grund av deras synder, så hade han varit nött till att be Jesus om ursäkt för det han gjorde på korset. Och bli med för att följa den tankegången. Andra Korintherbrev, kapitel 5. Andra Korintherna 5, vers 19-21. Där står det så. För Gud var i Kristus och förlikte världen med sig själv, så han icke tillregnade dem överträdelse med deras. Och har lagt förlikelsens ord ned i oss. Så då vi i en sändetjeneste på Kristi vägne, som om Gud själv inderligt förmanar vi oss, vi ber på Kristi vägne, lad er förlika med Gud. För han som icke kände till synd, alltså Jesus, gjorde Gud till synd för oss, för att vi skulle få Guds rättfärdighet i honom. Gud var i Kristus och förlikte världen med sig själv, så han icke tillregnade världen överträdelse med det. Han har gjort upp med synderna. Han sitter icke där och tillregnar alla synder som görs runt omkring i hemmen, här på öja eller hur det måtte vara i världen. Och Jesaja 53 säger att straffen blev lagt på Jesus för att vi skulle få fred. Straffen för USA, straffen för Thailand, straffen för Haiti, straffen för mina synder, straffen för dina synder, hela världens synder blev lagt på Jesus på korset. Domen över synden har fallit. Synden har blivit straffad och Jesus, han fick allt på sig som om han var skyldig, själv om han var helt oskyldig. Så har vi då i Gamla Testamentet någon exempel på där Gud straffar större folkemängder på grund av deras synder. För exempel kan du läsa i Första Kongebok 22 och Andra Kongebok kapitel 1 om kursen Elia kallade ner ild över 100 man, samma 100 man, på grund av att kom Akasha, han gjorde det som var ont i Herrens ögne. Och vi kan ju också läsa om självfølgelig Sodoma och Gomorra, där det regnar ild över byarna på grund av ondskapen i dem. Och bland annat dessa exemplen brukar då någon för att se att Gud dömer och straffar folk på jorden idag. Hela Bibeln här som vi har, det är Guds ord. Allt som är skrivet i den är inspirerat av Gud. Allt är nyttigt till lärdom och till undervisning, till rättledning, förmaning, råd på vår väg. Men för att förstå både Gud rätt och för att förstå Bibelns budskap rätt, så är det viktigt att indela Guds ord på en riktig måte. Och då må vi blå till 2 Timoteus 2:15. 2 Timoteus 2:15. Där säger Paulusson till Timoteus, som är en ung pastor i Efesos: Vär nöje med att framställa dig för Gud som en som håller pröve, en arbetare som icke tränger skam sig, och en som delar ut, eller om du ser på grundtexten, indelar sannhetens ord på rätt måte. Under olika perioder i historien och genom Bibeln så har Gud haft olika avtal och olika pakter som har gällt. Men om vi blandar samman och mixar det här så är det lätt att bli förvirrad. Och det är akkurat det som vi blir ibland. Därför att vi mixar och plockar och tar lite härifrån och därifrån och så lagar vi vår egen deg. Och då känner vi ingenting. Hur kunde det bli så här? Och en av de viktigaste förutsättningarna och lärdomarna för att förstå Bibeln är riktig är att se att det är forskel på den gamla pakt som var baserad på loven, de 10 buden, Moseloven, och den nya pakt som är baserad på Guds nåde genom Jesus. Den gamla pakten, den var baserad på mina prestationer, på dina prestationer, vad du klarte att göra. Men den nya är baserad på vad Jesus allerede har gjort för oss. Ja. Och det är nämligen stor forskel på det där. Vad som skedde för korset och vad som skedde efter korset. Det tragiska är att det finns många troende som idag synger om korset. Men lever som om korset inte utgjorde någon forskel. Därför är den viktigaste faktoren för att förstå de här Guds skrämmande domfällningar som vi refererade till i Gamla testamentet. Nettopp det jag förstår att det här skedde för Guds uppgör med synden på korset. Håll på det och så följer vi tanken i Lukas kapitel 9. Lukas 9, verserna 54-56. Där är det en landsby, en samaritansk landsby som icke det där ville ta emot Jesus när han var på tur. Och så läser vi från vers 54. Och då hans disciple Jakob och Johannes såg det. De kan huska tordensönderna. Sa de: Herre, vill du att vi ska befala ild och komma ner från himmelen och förtära dem slik som Elia gjorde? Men Jesus snudde sig och räfsade dem och sa: Dere vet icke vad slags ond dere är av. För och hör, människosönnen är icke kommet för att ödelägga människoliv, men för att frälsa. Och de gick till en annan landsby. Jesu ond i den nya nådens pakt är icke samma som i den gamla lovens pakt som gällde under Elias dagar. Och Gud, han önskar att du kan vara trygg på att han kom icke för att döma dig eller för att ödelägga dig nu under denna nådens tidsålder vi lever i, som är från Jesu död uppståndelse fram till han hämtar sina troende upp till himmelen. Johannes 3:16 kan du. Kan du Johannes 3:17? Där står det: För Gud sände icke sin son till världen för att döma världen, men för att världen skulle bli frälst. Och så står det i Johannes 10:10, ett som du har i alla mannakornboxarna hemma. Där står det: Tyven, och då snackar han om djävulen, kommer icke för något annat för att stjäla och drepa och ödelägga. Det gör han. Men så säger Jesus: Jag är kommet för att de ska ha liv och det i överflöd. Nu har han sagt flera gånger, han har icke kommit för att ödelägga människoliv. Han har inte kommit för att döma världen, för att frälsa världen. Han har kommit för att vi ska ha liv och det i överflod. Alltså Gud, han är ingen terrorist som är ute efter att skada dig eller göra det surt för dig, lika att du stadig må leva i frukt för att ha vi morgondagen bära med sig. Och det här tränger du och jag verkligen få dypt planta ner i våres hjärta. Som det står i Romarbrevet 8:31, att Gud, han är för oss. Han är icke emot oss. Gud är på din sida. I 1 Johannes 3 står det att Gud är kärlighet. Alltså det är inte bara en egenskap, det är inte bara så att han har kärlighet, men han är kärlighet. Han är definierat som kärlighet. Och om Gud är kärlighet och han icke önskar, som vi läste i begynnelsen, att ett enaste människa ska gå förtappt, så blir det helt sykt att hävda att Gud tar livet av ett en hopetal stora mängder skarer, som Ariel Edvardsen sa, med människor, och sänder dem rätt ut i döden. Kanske folk som aldrig har hört om Jesus. Ser du hur galt det kan bli när den blandar samman ting från olika pakter med olika villkor? Och då är det inte rart att folk blir osäkra på Gud när de hör det här. Ena dagen kan du stole på han. Han är snill och nådig. Nästa dag, ja, då har han ute efter att straffa dig. Pass det. Du får liksom hoppa på att du träffar på han och han har en god dag. Heldigvis så är icke Gud slik. Men han lot all sin vrede över syndens ondskap ramme Jesus. För det är sån Gud hatar synden. Absolut. För den ödelägger skaparverket. Den ödelägger människor som han har skapat i fällskap med sig själv. Han hatar synden, men han valde. Jesus gick in i vårt sted och han tog straffen på sig. Han tog skylla för att vi ska få en ny chans till att säga ja till Gud och börja vandra på hans väg. Så Gud är verkligen en god Gud. Och då må vi passa oss så vi inte blandar samman de här pakterna. Och när vi får höra sådana ting till och med på Dagsrevyen, så må det ringa en bjälle hos oss. Hallå, det här var inte riktigt. Så inte vi bara hiver oss med, ja, så har det på Dagsrevyen. I Gamla Testamentet så blev David straffad för sin synd. Han var utro med Batseba. Och han till och med sörjade för att hennes man Urias blev dräpt i krigen. Du kan den där historien kanske. Och som straff för dessa handlingarna så mistade de barnen som de fick. Och David han ydmykade sig och barn till livet och fick. Mötes nåde kan du se. Men på grund av att han levde under den gamla pakt så blev synden tillregna ham och det fick konsekvenser. Efter korset så finner du icke slike exempel. Någon vill hävda att i Apostlens gärningar 5 har vi ett exempel på att Gud fortsatt dömer och straffar när det gäller Ananias och Safira. Men låt oss läsa vad det egentligen står där. Och icke vad vi tror att det står. Vi går till Apostlens gärningar 5. Så läser vi hela sammanhängen från vers 1 till 11. Men en man vid namn Ananias sålde också en egendom. Det var i den tiden där många av de troende menigheten sålde av det de hade. Och så gav de till menigheten så att menigheten kunde vara med och hjälpa de som trängte. Och den hade nästan allt, det stod allt fälles faktiskt. Och delte med varandra ut eftersom den som trängte. Och så kom den man där som hette Ananias och sålde också en egendom samman med sin hustru Safira. Han höll tillbaka en del av betalningen och hans hustru visste om det. Han kom med en del av summen och lade den vid apostlarnas fötter. Men Peter sa, Ananias, varför har Satan fyllt ditt hjärte så du kunde lyva för den helige ond och hålla tillbaka en del av summen för landegendomen? Där du själv hade den, var den icke då din egen? Och efter att den var sålt, hade du icke rätt till att bestämma över pengarna för den? Varför gav du denna gärningen dom i ditt hjärte? Du har icke löjet för människor, men för Gud. Då Ananias hörde dessa ord, falt han ner och utåndet. Då kom det stor frykt över alla dem som hörte detta. Och de unga männen reste sig, svepte han in och bar han ut och begrov han. Omkring 3 timmar senare kom hans hustru in, utan att veta vad som hade hänt. Och Peter spurte henne, se mig om det är sålt det landegendomen för så mycket. Hon sa, ja, för så mycket. Då sa Peter till henne, hvordan kan det ha sig att dere är blivit enige om att friste den friste Herren? Se fötterna till dem som är begravet din man är vid dörren och de ska bära dig ut. Då falt hon strax ner vid fötterna hans utånde och de unga männen kom in och fann henne död. Så bar de henne ut och begrov henne vid sidan av hennes äkta man. Då kom det stor frykt över hela menigheten och över alla som hörte detta. Visst du lyttar nöje efter nu så står det icke ett eneste sted att det var Gud som tog livet av varken Ananias eller av Safira. Det står inte heller att Peter hade kastat någon typ av förbannelse över dem och att de blev truffa, eller att han satte dem i döden. Och därför blir det ju galt när du kan finna enkelte förskyndare till de predikanter som förbannar de som inte är eniga med det. För det är inte det vi är kallt till. Vi är kallt till att välsigna. Peter, han fick vid den helige ånd, vid den helige ånd, ett kunskapsord om vad Ananias och Safira hade gjort. Och när han avslöjade det, då falt Ananias död om. Kanske han rätt och slett döde av skam. Eller kanske han döde av chock över att bli avslöjad på denna måten. Och detsamma skedde med Safira, med den forskellen att här fick Peter ett kunskapsord om att det här kommer att ske med henne också. Mer vet vi inte. Och det finns massa förklaringar på den där historien. Och folk som pröver att tolka det och se att det var Gud som tog livet av dem på grund av att de hade underslått pengarna. Men vi kan inte bygga en lära på så lite information som vi har i detta tillfälle. Summen av Guds ord är sannhet. Och det här är det enaste exemplet vi har efter korset där det har skett en sån ting. Men det står inte att det var Gud som tog livet. Det står inte att Peter sände dem i döden. Det står att de döde när detta blev avslöjat. Mer vet vi inte. Vi går till Romarbrevet 4. Och vers 8 som refererar till något som David skriver i psalmen 32. Där står det: salig är den man som Herren icke tillregnar synd. Och vet salig, lycklig, välsignet. Och sedan David blev tillregnad sin synd och han blev straffad för den, så kan han inte ha beskrivit sig själv. Enten var det en önskedröm, eller så talade han faktiskt profetisk om den nya pakt som Gud ville upprätta med sitt folk, som var baserat på nåde. För vad betyder det egentligen att icke bli tillregnad synd? Betyder det att du och jag aldrig kommer till att synda igen? Döde Jesus på korset för att fri oss från att aldrig mer göra någon syndiga handlingar eller tänka någon syndiga tanke? Alla som har lite självinsikt och fötterna lite sån planta i det verkliga livet vet att vi fortsatt kan falla i synd. Ingen av oss är fullkommen. Så när David beskrev då denne lyckliga, saliga, välsignade mannen, så betyder det att själv när denne mannen faller i synd, så vill icke Gud hålla det upp mot honom eller tillregna honom för att straffa honom för det. Det var som vi läste i andra Korinthierbrev 5, att Gud, han tillregnar icke världen överträdelserna deras, därför att Jesus har allerede betalt för synden. Han har allerede tagit straffen. Det enaste som håller människorna borte från fällskapen med Gud, borte från att få komma till himmelen och Jesus kommer tillbaka, är att de icke tror på att det som Jesus gjorde för dem gäller för dem, har tagit emot det, accepterat det och att han blir herre i sina liv. Därför är du och jag som lever under den nya pakt som denne salige mannen. Du är välsignad fördi Gud icke tillregnar där dina synder. På grund av att Jesus allerede har blivit straffad för alla dina synder, både gamla och till och med de som kommer att ske i framtiden, så vill han icke straffa dig igen. Dina synder blev tillregnad Jesus, slik att de icke skulle bli tillregnad där. Jesus, han döde som där. Och jag vet inte, men jag blir i hvert fall glad över att höra det. Det var som Ove Petersen sa i Sarans dag: kan jag höra ett lille amen? Men han syns det var något bra. Jag syns det här är fantastiskt. Tänk att icke Gud tillregner meg mine synder. Når jeg mister tålmodigheten hjemme med barna, eller når jeg kjefter på Astrid, eller når jeg tenker noe galt når jeg vil kalle ned ild fra himmelen over noen, så straffer han ikke meg. Han hjelper meg og guider meg videre til Jesus også. Men han tilregner det ikke, derfor at Jesus har allerede blitt straffet for det. For jeg klarer ikke i meg selv å leve opp til Guds høye standard. Men da kan jeg ydmykt takke. Takk Jesus for at du har betalt skylda mi. Ikke for at jeg skal fortsette å leve i synden bare for at ja, det finnes jo nåde å få, så det ikke så nøye. Ikke derfor, men han betalte synden min derfor at jeg skulle få bli fri ifra den og kunne leve i det livet som han har tenkt for meg, som ikke er et liv i synd, men i rettferdighet. Og når det da går galt, vet ikke om det går det for der noen ganger, men meg så bruker det går det. Og da står det i 1. Johannes brev, kapittel 2, vers 1. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, så har vi en talsmann eller en advokat hos Faderen Jesus Kristus, den rettferdige. La du merke til at det sto ikke her, om noen synder, så skal han bli straffet for sine synder. Nei, under den nye pakt, så er Jesus din og min advokat som taler våre sak foran Gud. Så er det jo noen som mener da, at en slik forståelse, en slik forkynnelse av Guds nåde, vil gjøre at folk går ut og synder. Derfor at de tenker at, spiller ingen rolle, Gud er nåde. Jeg tror helt tvert imot. Jeg er totalt uenig med den tanken. Jeg tror at jo mer du og jeg skjønner av hvor stor Guds nåde er, hvor kraftig den er for oss, hvor mye det virkelig betyr for oss, jo mer vil våre hjerte fylles med takknemlighet. Det vil fylles med ydmykhet over livet. Det vil fylles med kjærlighet til Jesus. Og det vil gi deg, i stedet for krampaktig kristenliv, så vil det gi deg senkede skuldre. Der du ikke kjemper og kramper og strever for å leve et fullkomment liv. Og der du stadig lever i frykt, derfor at du ikke får det til. Men du kan slappe av, derfor at jo mer du blir opptatt av Jesus, jo mer vil det å hjelpe deg å bryte med ødeleggende ting i ditt liv. Ting som ikke er bra for deg, ting som ikke er bra for andre. Så når vi sier at Gud er god, vi synger om det, og av og til kaster vi ut det nesten så det høres som like vanlig som hei hei, Gud er god. Men det er mer enn en frase. Det er ikke noe vi sier bare for at det høres bra ut. Det er sant. Og jeg håper virkelig at neste gang du hører på Dagsrevyen, så har Jesu ord om hvorfor han kom hit, hva som er hans oppgave, det har slått rot så dypt inn i hjertet ditt at du ikke trenger å leve i frykt, men kan vite at Gud, han er ikke ute etter å straffe deg. Han er ikke ute etter å skade deg. Han er ikke ute etter å ødelegge deg. Jesus tok straffen for at du skulle få fred. Jesus kom ikke for å ødelegge ditt liv, men for å frelse ditt liv. Redde ditt liv. Det er den Jesus som Bibelen taler om. Og det er den Jesus som jeg ønsker å følge. Det er den Jesus som fortjener takk, fortjener lovsang, fortjener tilbedelse. Jesus, suveren ene. Ingen ved siden, ingen over. Jesus, han er over alle andre. Bare han kan ta oss til Gud. Bare på troen, bare troen på Jesus kan føre oss til himmelen. Ingenting av våres gjerninger eller våres liv eller prestasjoner. Bare han. Og mennesker i dag leter mange steder etter fred, både med seg selv, sine urolige følelser, og fred med Gud, men svaret, det finnes bare hos Jesus. Og jeg tenkte på når jeg forberedte det, det finnes jo en sang, men jeg ikke så flink på de her sangene, men jeg hørte den et sted om noe som, hvor finner jeg mitt hjerte sin ro, og så det noe bare hos Jesus. Og sånn det. Det bare hos Jesus. Men jeg håper at ditt hjerte, det kan bli grunnfestet i det her. At Gud ingen terrorist. Han en god Gud. Han ikke en humørstyrt Gud. Så ja, i dag gikk det bra, i dag var han god. Men tenk om han var en dårlig mandag i morgen. Du kan slappe av. Han kan ikke lyge. Han god helt igjennom. Han kom ikke for å ødelegge, men for å frelse. Ta det med deg neste gang du hører noe urovekkende på Dagsrevyen. Takk Gud for at vi kan stole på at ikke du skifter i humør eller at det svinger frem og tilbake, men at den pakten som du har opprettet på korset gjennom Jesu død oppstandelse, den holder. Takk for at når du har sagt ditt ja til en pakt, så viker du ikke fra det, men du holder den pakten. Takk for at vi kan stole på at det finnes fortsatt nåde å få hos deg. Takk for at det fortsatt finnes håp for framtiden. Takk for at det finnes hjelp å få. Takk for at det finnes tilgivelse. Og takk for at vi ikke trenger å leve i frykt for deg. Men vi kan vite at du en god Gud som elsker oss, som kom for å frelse oss, for å gi oss liv. Takk for det. Amen.